Det här är Växande världen, en podd från Vida.
Hej och välkomna till Vidas podd Växande världen. Och det är en podd för dig som äger och brukar skog. Och jag heter Joanna och idag har jag med mig Alexandra Birger Rör och Christian Rönnebring från SMHI. Varmt välkomna till Vida.
Tack, vad kul att vara här.
Och idag så har jag ju bjudit in er för att vi ska prata om klimatförändringar och hur det påverkar skogsbruket. Men först så vill vi veta lite mer om er. Kan inte ni börja med att presentera er?
Absolut. Så ja. Börjar Alexandra.
Men jag jobbar på SMHI både med vad man skulle kunna säga våra skogsväderprodukter, allting från brandrisk till saker som har med markfrågor. Och jag tillsammans med min kollega, vi jobbar nästan hela tiden just nu med att utbilda både privata skogsägare och yrkesverksamma i hur man kan jobba med klimatanpassning. Och jag tycker klimat är extremt roligt, jag tycker skog är väldigt roligt, så de ämnena nu får chansen att liksom kombinera det, så är det någonting som blir jättebra, ska jag säga.
Mm. Jag är Christian Rönnebring, som sagt. Jag har suttit på SMO i snart 11 år nu, tror jag. Jag har jobbat med jättemycket saker, men ungefär sista 8 åren har handlat mycket om skog. Både som Alexandra nämnde ur klimatperspektivet, vilket har varit jätteintensivt de sista 3 åren. Men också mycket kring just markfrågor och framförallt brandrisk.
Bra. Och innan vi kommer liksom till dagens riktigt heta ämne här, så måste jag fråga lite frågor om SMHI. Alltså, vad gör ni mer än de här vanliga väderprognoserna?
Jag brukar säga ibland att SMHIs väderapp måste vara världens dyraste app. Nej, vi är ungefär 650 personer. Vi jobbar med inom 4 vetenskapsområden. Det är meteorologi, vilket är det som är i luften. Hydrologi, vilket är marken eller sötvatten om man så vill. Oceanografi, vilket är havet, saltvatten. Och klimatologi, vilket så att säga omsluter alltihop och över väldigt mycket längre tid. Vi har egentligen 4 ben vi står på. Det är, 3 kan vi säga förresten. Det är anslag, vi är en myndighet. Och vi har då en anslagsfinansiering som är ungefär 40% tror jag. Sen har vi 30% som kan kopplas an till bidrag. Vi har till exempel en stor forskningsavdelning, de har ungefär 130 personer. Och sen har vi resterande 30% som kommer från avgiftsfinansierad verksamhet.
Och avgiftsfinansierad verksamhet kan man ju säga är ju alltså det som är nyttor som, där man får betala själv. Om ni ser det ena, skattemedel, det är ju det vi allihopa är med och pyntar för. Och det är ju saker som handlar om det vi behöver för varningar vid storm. Alltså att det finns väderprognoser för hela Sverige, det är liksom det vi gemensamt betalar för. Men när ett privat företag eller en annan myndighet behöver någonting väldigt specifikt, då är det avgiftsfinansierat som man kan säga.
Det kan också till exempel vara en kommun som har vinterväghållning som får hjälp med just vägstatus.
Ja. Ja, men precis. Så att jag tror att man som privatperson, man har väldigt många hör talas om ett SMHI, och det ser vi i såna här mätningar också, att liksom att man både tycker om SMHI, man vet hur vad det är för några, men det man nästan alltid har träffat, det är ju väldigt, väldigt vanliga väderprognoser. Man har tagit reda på om det ska snöa på julafton, eller man vill veta vad vi ska kunna göra imorgon, eller någon annan sitter och kollar 17 väderappar för att man ska gjuta grund. Det är liksom så man träffar väderinstitut. Men jag tänker att det är ju ett av våra viktiga uppdrag, men inom liksom det ämnet vi ska prata om idag kopplat till klimat, så har vi både ett regeringsuppdrag att driva någon liksom frågor som handlar om att Sveriges massa olika aktörer ska kunna anpassa sig till en framtid, förstå hur ett framtida klimat kan komma att se ut, men också vad man kan göra för att minska sina utsläpp. Det är liksom en väldigt specifik del som jag tror att de allra flesta när man gick i skolan, när man kom till att prata klimat, så kanske man, när jag gick i skolan, då kommer vi nog inte längre än att prata klimat än att det handlar om farliga kylskåp och att väder, ja, men det var det här nu, och klimat var liksom hur vi brukar ha det i ett land till exempel.
Den andra halvan är att vi jobbar mycket med klimatscenarion, vilket är egentligen stora matematiska modeller som då ska på olika sätt beskriva det framtida klimatet. Och det gör man ju alltid utifrån många perspektiv, därför att man vet inte riktigt hur det kommer bli. Framförallt är man väldigt osäker på hur människan kommer att agera. Det är den största osäkerheten egentligen i klimatscenarion. Och sen är vi en del också av FN:s klimatpanel, IPCC, där vi också har en viktig roll att så att säga bevara Sveriges intressen och kunskap och ta med oss den in i panelen.
Men och liksom, innan vi kastar oss in i ämnet klimat, så tänker jag på en liksom sån här en riktig vädernördfakta som jag tänker man borde ju få veta om man ändå träffar på SMHI i de här samlarna sitter och lyssnar. Så är det ju, du brukar berätta hur, om man hade skrivit ut all vår data vi har, för data är ju liksom verkligen grunden i vår verksamhet, hur mycket det hade blivit på CD-skivor?
Ja, man trycker ut allt vårt data på CD-skivor och lägger dem på varandra, så blir stapeln högre än Mount Everest.
Vadå, all data som ni samlar in på?
All data vi har.
Ja, som vi liksom nu behöver.
På CD-skivor.
Ja. Om vi skriver tillbaka på CD-skivor och staplar dem så blir högen högre än Mount Everest.
Och då är det alltså inte bara data att vi någonsin har producerat, utan all data vi behöver för att kunna svara på de komplexa frågorna som det är vårt uppdrag. Att göra allting från hur kan klimatet se ut i framtiden till vilket väder kommer du ha om du bestämmer dig för att grilla i Alvesta på lördag. Liksom.
Det är ju så att just observationer eller historiskt väder är jätteviktigt när man tittar på klimatscenarion. Man räknar framåt, men man måste ju ta avstamp i någonting. Då tittar man på hur det har varit. Och sen när man verifierar klimatscenariot och tittar på, räknar vi rätt? Då räknar man istället baklänges och jämför dem med de här observationerna för att se, ja men ligger vi där de är eller har vi hamnat någon annanstans? Har vi hamnat någon annanstans, ja då måste man ju korrigera åt andra hållet.
Ni vidgade mitt begrepp av SMHI. Det lyckades ni med. Tack för det. Men hörni, vi slänger oss här nu med ordet klimat. Vad betyder ordet klimat?
Ja, men precis. För det är ju verkligen någonting man behöver liksom få greppa runt. För om vi tänker i ena sidan, vi börjar med enkla och tänka, vad är väder? Och väder är ju hur det är på en plats vid en specifik tidpunkt, vid liksom en given dag till exempel. Alltså, idag klockan 14 i Alvesta så har vi mulet med lite sol genom strålningar, kanske 8 grader. Men det är liksom här och nu. Klimat, och det är det vi pratar om när klimatet förändras. Det pratar man om 30-årsperioder. Alltså med ett medel över 30-årsperioder. Det betyder ju att man både mäter och samlar in i hela världen hela tiden med massa sådana här små väderstationer. Och om man tar allt sånt för varenda liten plats och sen gör man en sån här 30-årsmedel, och det är klimatet på den platsen. Och klimat på en plats, det styrs ju av massa saker. Allting från vad det är liksom för zon, hur det förhåller sig till vatten, är det kust eller inte. Och det är det då som är klimatet på den platsen.
Precis, och om man då tänker det 30-årsmedlet så innebär det ju att man kan ju inte säga när i tiden någonting händer. Man kan till exempel säga när i tiden extremväder uppträder. Man kan inte säga när i tiden under de här 30 åren man når den här förändringen, eftersom det är ett medelvärde. Men under den här perioden så ser man att då kommer vi se den här förändringen.
Ja men precis, så hade man liksom tänkt, vad har vi för... När jag träffar på människor så brukar vi prata om vad har vi för klimat idag, om vi ska liksom relatera till att det här förändrats. Speciellt när man kommer in på sådana här praktiska frågor som, men hur ska jag bruka min skog i framtiden? Ja men då måste vi fundera, påverkar den här förändringen i dig och förändring från vad? Och i Sverige, om man hade tänkt liksom väldigt generellt och tänker på Sverige, så har vi ju ett klimat där väder, en stor variabilitet. Till exempel, vi kan ha väldigt mycket olika typer av väder i Sverige. Och så kommer det vara i framtiden också, även om klimatet förändras. Det är liksom en del av vad vi är för typ av land. Det kan både vara 20 minus och det kan vara 20 plus. Det är fullständigt normalt. Liksom innan man hade, försöker nu allihopa visualisera en kurva över vad kan anses liksom vara väder som man inte blir överraskad av i Sverige. Det är liksom inom vårt klimat. Och, så därför är det här... Just vad klimat är, att förstå det är bra att också fundera över att, men vi kommer ju fortfarande ha väder även i framtiden. Det är inte samma sak, det är inte vädret som automatiskt förändrar sig. Liksom.
Nej, man kan i princip säga att om en plats är idag kall vissa tider på året, så relativt sett kommer den fortfarande vara kallare än andra platser. Så att det blir inte tvärtom någonstans, utan man kan säga att det blir mer av någonting eller mindre av någonting. Det blir mer värme, kan bli mindre vatten. Men det är inte så att man flyttar klimatet någon annanstans, i världen någon annanstans, utan karaktäristiken på olika platser kommer fortfarande finnas kvar.
Ja, men precis. Eller att vi precis kommer ha ett väldigt jämnt väder som Azorerna. Vi kommer inte ha liksom en och samma temperatur, för vi är inte, det här landet är inte av den karaktär. Vi är inte den typen av klimat här.
Så det kommer finnas varma sommardagar och kalla vinterdagar fortfarande.
Ja, det låter bra. Jag tänker på en klimatförändring då. Mm. Det är ju någonting som sker över en längre tid. Och är det fortfarande 30 år där, eller vad är en klimatförändring?
Man beskriver ju en förändring över tid. Så att en förändring uppträder över en 30-årsperiod. Sen kan man ha flera 30-årsperioder efter varandra. Så inom varje 30-årsperiod så ser man en förändring. Och normalt sett när vi pratar klimatscenarion så tittar vi, de flesta vi pratar om är fram till år 2100. Och då är den uppstyckad i 30-årsperioder. Den första börjar 2011 av de vi tittar på nu. Och det är egentligen lättaste sättet att dela ner det. Man kan säga att om man tittar på väldigt kort perspektiv, säg 10 år, då handlar förändringen mer om vad vi redan släppt ut än klimatförändringen som vi ser framför oss. Och det gör det också att om vi helt skulle sluta idag släppa ut koldioxid, så skulle vi fortfarande över tid se en förändring ett tiotals år framåt, alltså på grund av det vi redan har gjort.
Och vissa klimatförändringar kanske, gissar jag, bara uppstår för att det är evolution.
Absolut.
Och vissa klimatförändringar påverkar vi människor.
Ja.
Den största påverkan är vi människor.
Mm.
Det är i sista IPCC-rapporten så står det att det är otvetydigt att det är människan som har skapat det här.
Alltså, och man kan komma ihåg att det här kan man också följa då i observationer. Och då är det till exempel i hastigheten på klimatförändringar. Jag tror att en vanlig fråga vi får när vi är ute och träffar människor är så här, men kan det inte lika bra bli en istid? Absolut, för sådana saker, det händer ju liksom i jordens cykel att det kan förändras. Men det vi pratar om här är ju liksom hur hastigheten och den globala uppvärmningen, just som man liksom, finns en tydlig, odebatterbar liksom relation till de utsläppen vi gör. Men de här kalla och varma perioder i liksom jordens klimat, det kommer ju fortsätta finnas inom ramen för den. Och vi liksom, men det är själva hastigheten på man jämför med sen för industriell tid.
Just det. Och vilka klimatförändringar är det då vi ser i Sverige?
Ja, det finns ju massa saker man kan dimpa ner i. Men vi pratar ju skog, så därför tänker vi liksom fokusera lite på några av de sakerna som är extra intressant att veta om man jobbar med skog. Om vi tittar på den ena sidan så ska vi säga att det beror ju på hur mycket, vi släpper ut. Så exakt nivåerna, men någonting man kan se är både att det både blir blötare och varmare. Och det är ju en ironisk faktor, kan man tänka. Hur kan det existera samtidigt? Det blir fler torker, men ändå mer skyfall. Det är liksom ett par signaler. Där vi, speciellt i södra Sverige, så är en viktig grej att veta att perioder med hög brandrisk, de blir både längre och ofta den här allra liksom högsta intensiteten. Det är en sånt budskap. Och där hur långa och exakt hur mycket är det som sen beror på utsläppen.
Precis. Och det här med torrare och blötare, det finns ju en förklaring till det också såklart. Det är så att det vi ser är att vårar och somrar kommer bli torrare. Och höstrar och vintrar blötare. Så till exempel så att vi ser en stor förändring på mängden regn. Det kommer komma mer regn, så är det också så att det regn som vi har idag kommer i större utsträckning falla på hösten och vintern. Så att det är inte bara det att vi får mer regn, utan när vi får mer regn så får vi också ännu mer regn. Vilket är lite intressant.
Och ibland ännu mer regn, om man pratar skyfall. Skyfall är ju så här grej som man hade behövt definiera för att säga vad det är för någonting. Men vi kan, i det här sammanhanget kan vi tänka bara väldigt, väldigt mycket regn som faller på en och samma gång. Det är liksom det vi pratar om här. Det som idag är ett sånt här skyfall, jättestort regn som på SMHI-språk vi kanske hade kallat ett 100-årsregn till exempel. Mycket regn, väldigt ovanligt. Det är sådana typer av händelser. Det som idag kanske är en femtedel, kanske snarare 3/5 liksom, i hur sannolikt det är faktiskt uppstår. Så ofta det skyfall, vilket ju för alla som någonsin har försökt vattna när det är väldigt, väldigt torrt. Tänk er så här, ni har åkt på semester, lämnat era kanske planteringslådor och så har de stått och torkat. Det var 3 veckor mitt i juli. Och om ni istället för att försöka blöta upp det här lite långsamt har gått och hämtat högtryckstvätten och så har ni liksom försökt att vattna upp de här morötterna med den här satt. Då kan man kanske den fantasin som jag tänker att man borde få i huvudet är att det kommer ju bara liksom, det hamnar ju inte en vatten i marken. Vatten har ingen förmåga att ta upp vatten längre, så det är den kombinationen mellan trots mer till exempel skyfall så är det ändå mer torka och mindre markfukt som sen blir ju en jätteviktig sån här klimatparameter som är viktig när man jobbar med skog på olika sätt.
En annan sak som man ska med sig, det är när vi pratar om temperaturhöjningar, så pratar vi ofta om Parisavtalet, alltså 1,5 grad. Det är ju 1,5 grad i medel på världsskalan. Men det är så att ju närmare polerna vi kommer, ju större blir uppvärmningen. Så tar vi de här 1,5 graderna och flyttar in dem i Sverige, så är de istället ungefär 3 grader i medel i Sverige. Men Sverige är ett ganska långt land, så bryter vi isär en gång till. Då visar det att de här 1,5 graderna, de är ungefär 2 grader nere i södra Sverige. De är omkring 2-3 grader i mellersta Sverige och till och med upp till 5 grader i norra Sverige. Så att 1,5 grad är inte 1,5 grad i hela världen.
Utan, då förstår man att det kommer få stora konsekvenser.
Ja, uppe i Norrland är det till och med så att man kommer gå från en negativ till positiv medeltemperatur. Och det är ju en jätteskillnad. Och det kommer man göra oavsett vilket scenario vi hamnar i faktiskt.
Men så är det inte så konstigt att tänka om man liksom, det där är ju en jättebra grej, det här med mellan plus och minus, hur det sätter liksom sen sitt spår i vilka som är fungerande rutiner och processer. Tänker upp i norra Sverige där man idag bygger ju, och det är kanske några av era lyssnare också som bor längre upp, att idag bygger man ju en hel del runt att kunna komma åt marker och att kunna transportera ut virke på skogsbilsvägar. Det passar man på när det är kallt, det finns ju som rutiner. Det gör vi ju kanske inte här i södra Sverige, men i norra Sverige gör man ju det i allra högsta grad. Tänk dig i vintrar där tjälen kanske aldrig sätter sig. Och hur det förändrar i hur vi måste jobba och hur man ska tänka liksom, för att det ska vara effektivt att jobba i skog och mark. Det här är ju ett problem som går att anpassa sig till och jobba runt, men det förändrar ju oss liksom.
Ja, nya processer och nya...
Eller ny teknik, ja. Eller både och liksom.
Mm. Nya problem.
Framförallt.
Och man ska aldrig glömma bort att det finns även möjligheter i klimatförändringar.
Absolut.
Men tänk på en sak till faktiskt. Vi pratar ibland om det som kallas för nollgenomgångar. Det är när temperaturen växlar mellan plus och minusgrader fram och tillbaka. Det här bygger ju is...
Som det gör nu.
Ja, precis.
Det bygger is och skare. Och tittar man längst upp i norr, där vi har renarna, så är skaren ett jätteproblem, för att för mycket skar gör att renarna når inte ner till laven. Det man brukar prata ibland att rennäring ska påverkas, så det är en av de stora anledningarna. Men det är också så att den här växlingen bygger ju även motsvarande is i träden.
Och vad händer då?
Och kombinerar vi då med blöt snö för att det är varmare, då kommer ju mer snö fastna i träkronorna. Då har vi topprotten som ett brev på posten där. Det är jättesvårt att skydda sig mot.
Jag vet inte om det var en bra idé att bjuda in er, för nu känner jag lite klimatångest som ökar här i min kropp. Men...
Jag vet inte vad det är i så fall. Känn ingen ångest, för jag tänker att om det man har tänkt att göra är liksom bara luta sig tillbaka och vi tänker att det blir som det blir, ja, då kanske man ska känna en liten klump i magen. Men vi kan ju fortfarande jobba med att kraftigt reducera våra utsläpp i samhället, och samtidigt så kan vi också anpassa oss. Och är man skogsägare i Sverige skulle jag säga ändå att, och det finns ju även studier från bland annat Business Sweden som har kollat jämfört med andra exporterande länder, att Sverige har komparativa fördelar även i en framtid som producentland av virke. Ja, det finns massa saker som gör att vi måste förändra oss eller ändra och anpassa oss, men det liksom, det finns möjligheter, och det finns möjligheter att fortsätta producera virke i Sverige under de förutsättningar. Det betyder ju också att man kan, om man liksom ser frågan lite större än en enskild fastighet, att det också kan finnas efterfrågan, ännu större efterfrågan på svensk virke. Om man skulle fantisera liksom.
Det lät som en bra slutkläm, Alexandra, men vi är ju bara i början här. Men jag undrar lite, vi pratade ju om de här 30 åren, men vilken starttid är det vi liksom jämför med när vi beskriver och pratar om klimatförändringar?
Det finns ju två tidpunkter. Den ena, när man till exempel pratar om 1,5-gradersmålet, så är det då förindustriell tid, omkring 1850, som man jämför med. Så
och den har man bestämt i...
Ja, så den 1,5-graden är där.
Ja, och den är i Europa, ja, man har bestämt den. Ja.
Mm. Nej, men i hela världen pratar man om man jämför. Okay. Det, och varför, jag vet faktiskt inte riktigt var hur det börjar. Men det man börjar med är att jämföra innan vi hade stora industrier och liksom bilar och alla saker.
När vi alltså, det rena jordbrukssamhället egentligen.
Ja, alltså innan vi släppte ut så mycket. Jag tänker
Nej,
att det är det man jämför med.
Det finns en gemensam punkt, ja. Så att inte vi... USA pratar vi om en tidpunkt och Sverige en annan. Utan...
Den andra jämförelsen man gör för att på ett kortare perspektiv se förändringarna, det är att man tittar på 30-årsperioden. Man skapar en normalperiod, alltså en historisk period. Just nu använder man två olika. Den ena är från 1961 till 91. Den andra är från 1991 till 2021. Så de är också 30 år. Och så kan man jämföra dem med föregående observerad period och se hur stora är förändringar inom de här perioderna.
Mm.
Då kan man se, då blir förändringen över 30-årsperioden tydligare. Då får man också en annan bild på hastigheten på förändringen.
Men det där är ju däremot Sverige. Det kan säkert finnas andra länder som jobbar med just samma normalperioder. Men jag tror att det inte är samma normalperioder i hela världen just på exakt de åren. Liksom.
SMHI jobbar så i alla fall, det vet vi.
Ja,
Det är vi överens om.
Men det är ju också för att kunna säga, när vi säger sådana här saker som att klimatet i Sverige har redan ändrats. Då måste man ju liksom förhålla det till någonting sen när. Och det måste finnas tillräckligt mycket data till att både kunna ha mätt, för det gör man ju. Vi observerar ju då utsläpp, det görs ju hela världen och mäter hur mycket som släpps ut. Och man ska, sen mäter man vilket klimat vi har och så räknar man och sen kan man jämföra. Och då behöver det liksom bli lite längre tidsserie. Jag tänker egentligen hade det säkert inte spelat en roll om det hade hetat 31 år. Det kanske gör. Hade kanske en kollega
samma,
sagt.
Jag.
Men jag tänker att det är bra att det är samma och att det finns en tydlighet i vad man jämför med.
Men kan vi redan idag se hur klimatet påverkat skogen i Sverige? Finns det redan förändringar?
Man kan ju säga så, vi upplever ju förändringar som givetvis kan hänföras på olika sätt till att det är varmare, till att det regnar mer, till att det blåser mer. Det är ganska svårt att koppla en enskild händelse till att det är klimatförändringar. Det finns vissa exempel på när man har gjort det, men generellt sett så kan man inte göra det på det sättet. Men det
faktum du menar till exempel stormen Gudrun?
Ja, precis. Att koppla, den kunde hända ändå.
Mm.
Så, på samma sätt sommaren 2018, som vi upplevde som extremt torrt och varmt. Den sommaren hade kunnat inträffa även utan klimatförändringar.
Mm.
För så ser Sveriges klimat ut.
Ja.
Men när man ser på frekvensen av saker och nya saker som händer, då finns det stor anledning att tro att det är klimatförändringar vi ser. Men det går inte att sådana här koppla en enskild händelse till klimatförändringar, det gör det inte.
Då kan vi konstatera att klimatet i Sverige har förändrat sig.
Det vet vi.
Det vet vi.
Mm.
Men vet vi om det har påverkat skogen ännu?
Alltså om man pratar, det är ju egentligen inte, det hade vi säkert haft duktiga kollegor på till exempel Skogsstyrelsen som har säkert gjort en jättefin och kunnat mäta. Jag har inte sett några sådana studier, men där man kan säga sådana effekter som där man kan se blir vanligare i framtiden som vi upplever redan idag och som jag tror att på många ställen skulle man säga att intensiteten har ökat. Där har vi ju somrar med brandrisk till exempel, en sån som jag tror att många skulle säga. Och effekterna på skogen är ju allting ifrån att man var tvungen att ändra hur man jobbar, men också det som den debatten och känslan, alla som den sådana somra vet hur det är att köra maskin när folk i närheten undrar vad ska du ut för, det här måste vara helt livsfarligt, vet ju precis hur det har påverkat sådana somrar till stora värden som har gått förlorat, det är ju en, men även till exempel skadeinsekter. Somrar där det funnits liksom två omgångar med barkborrar och de stora effekterna, eller torka. Och hur torkstressade granar har lättare att bli angripna. Det är ju liksom sådana effekter som blir ökad intensitet. Men det tror jag att det är många som kanske nämner sig. Många ställen i Sverige att man har upplevt också att de effekterna har liksom... Det kommer oftare, kostnaderna på systemnivå är ju högre. Så det kan man ju mäta liksom. Även om man sen, att sen tillskriva alla dem till klimatförändringar, det är ju svårt. Men... Vi kan ju se att när klimatet är på det där viset så blir det utifrån hur vi jobbar nu jobbigt på många olika sätt. Eller dyrt, eller både och.
Och vi kan ju konstatera att jorden generellt blir varmare, och vi lärde oss precis att Sverige kanske kommer bli då lite ännu varmare för att vi ligger mer norrut över. Och vi har ju pratat om att det ökar brandrisken, en större torka. Vilka mer resultat eller effekter får ett varmare klimat i Sverige för skogen?
Man kan säga så här att värmen driver ju andra faktorer. Till exempel kan ju varmluft innehålla mer vatten än kall luft. Det är där vi till exempel ser de här större regnmängderna. Det är klurigt att säga exakt hur skogen kommer att påverkas. Det saknas nog ganska mycket forskning på den på många sätt. Skogen är en ganska långsam process. Och det gör också att det får till följd att till exempel forskningen går långsamt. Och det tror jag också är en utmaning när vi pratar om skogen och klimatförändringar, att vi har inte alla svaren, varken på klimatförändringarna eller på skogen påverkas. Så någonstans måste man antingen bygga kunskap snabbt eller på något sätt kanske chansa att ta en risk.
Men kanske, jag tror att det finns en hel del av de besluten som måste fattas, som kommer att vara tvungna att göras utan att ha alla svaren. Men vi människor glömmer bort att vi tänker att klimat är en av de där med störst osäkerheter, men egentligen så fattar vi beslut med liknande nivåer av osäkerhet redan idag. Det är säkert en hel del av er som har placerat pensionspengar. Det är en ganska lång utsträckning, och man kan jättemånga osäkerheter, så vi har ju kapacitet att fatta beslut på när scenarierna kan gå åt många, många håll. För det finns ju ett par saker som vi vet. Vi kan inte bedöma intensiteten bara. Men hur vi människor, och då tänker jag som skogsägare, fastighetsägare eller producenter på olika sätt, kommer hantera genom anpassning. Blir vi bättre på, eller kommer vi jobba med att stormsäkra till exempel? Även om stormarna inte blir fler, så finns det många förutsättningar som skapas för att det kan bli fler stormskador om vi inte blir ännu bättre på arbetssätten. Ja, men kommer vi bli det? Kommer vi lägga vår kraft och energi åt det hållet? Det är det som sen avgör om det får de där effekterna eller inte. Får vi fler stormskador? Det är inte säkert om vi faktiskt blir bättre på att jobba med att stormsäkra.
För det är nog en sak man kan ha med sig, just det här att när man tittar tillbaka på händelser som har varit. Vi tar sommaren 2018 och så funderar man på hur påverkades jag i det läget. Då får man en ganska god uppfattning om hur man kan hantera en förändring, hur man hanterar en situation. Och så tänker man sig, om jag får fler sådana här varma somrar, vad händer då? Mitt sätt att hantera den varma sommaren, funkar det eller måste jag tänka om? Och det är ju egentligen oavhängt lite grann exakt hur man sågar i skogen idag, utan det handlar snarare om kanske om andra faktorer, tillgång på vatten. Som sagt, brandbilen måste komma åt vatten. Var är vägstumpen ner till sjön?
Eller brandbilen måste komma fram.
Jag måste veta vart brandbilen ska. Mm. Det finns massor av faktorer som man kan fundera över redan nu, även om man inte ser de exakta effekterna av klimatförändringar.
Lite scenarion då. Mm. Men i och med ett varmare klimat så tänker jag också att växtsäsongen blir längre för träden. Hur påverkar det skogen?
Ja, men vi kan börja med att prata lite om hur mycket längre och om det. Växtsäsongen, även i sådana här som vi kallar på SMHI språk lågutsläppsscenarion, så blir växtsäsongen längre i Sverige. Och det betyder alltså att det finns fler sådana dagar med över fem, sex grader
någonstans.
Ja, över ett antal. Och att det är det som när man säger längre växtsäsonger, det man menar egentligen. En temperatur summa egentligen. Och de blir fler, och även i lågutsläppsscenarier så blir de fler. Och i vissa delar av landet så kan det handla om att det är sån här växtperiod nästan alla dagar på ett helt år. Så att det är månader som ökar mest högsta scenarier. Men även i ett lågutsläppsscenario så kan det röra sig om 20-30 dagar beroende på plats och hur man tittar och vilken tidsperiod. Och effekterna då, för det handlar ju på om lyckas vi få valuta för det. Däremot, det handlar ju om mer saker än finns det förutsättningar, har vi rätt ljus, finns det näring i marken, är det
Ofta finns det vatten?
Finns det vatten? Och idag i svensk skogsbruk så, och det, ja, det mesta skogen som vi jobbar med, den är ju liksom, där har vi satt plantorna själva, vi vet vad det är för liksom, och de är optimerade också för vissa typer av förutsättningar. Kan det som står där dra nytta av, handlar det ju mer om då. Det finns ju ingen, det är inte så mycket naturligt som på något sätt har kunnat, utan det är ju det vi väljer ofta som är det som också finns på plats. Så har vi plantmaterial som är bra på att dra nytta av det, eller har vi ett lagom högt betestryck som inte bara käkar upp allting då, trots att det växer så det sprutar liksom.
Djuren mår ju bättre när det blir varmt också, kan man inte glömma. Nej, men det är väl just det med växtsäsongen, det är som sagt det är temperatur. Och vi pratar om näringstillgång, jordart och massa saker som också påverkar trädens tillväxt. Ljuset är inte klimatpåverkat. Så soltimmarna på en viss plats är ju konstanta. Kan ett träd dra nytta av värmen om det inte solen skiner? Kan man fundera på. Och lika så när vi då, kanske södra Sverige, ramlar upp mot kanske 320 dagars växtsäsong. När inte träd kan gå in i en vintervila. Hur påverkar det?
Så det finns mer frågetecken än svar, känns det som.
Ja, alltså så är det ju. Eller de frågetecknen, det rör ju egentligen inte huruvida växtsäsongen, tillväxtsäsongen blir längre, utan att vi har en längre vegetationsperiod. Men hur mycket valuta kan vi få ut av det? Blir det liksom mer virke på gården i slutändan av det där som skulle potentiellt kunna växa? Och där, det är ju betydligt svårare att säga. Och det har jag sett massa exempel på duktiga forskare som har gjort försök på att beräkna just det här. Men att svaren går väldigt isär. Och okay. Det tolkar jag som att än så länge är det ingen som kan riktigt säga exakt så här mycket mer virke kan det faktiskt sen i slutändan genom hela processen bli den här extra tillväxten.
Och det bottnar just den här osäkerheten kring just, ja, det kan växa mer, kanske. Men vi får också ett högre betestryck. Vi får större risk för skadinsekter. Som då de här tar ut varandra.
Så logistiska problem med att få ut virket.
Man vet inte vad summan är egentligen.
Ja. Det är det som är liksom osäkerheten så i det. Men det är ju, finns ju få studier som visar att det skulle kunna vara något negativt. Att vi har en längre vegetationsperiod. Det finns ju liksom negativa effekter, men inte så jättemånga i alla fall. Det känns som vi bara säger att
man kan vända på steken så här. Det finns inte så mycket tecken som säger att det skulle vara mindre virkestillgång.
Men det blir inga skogsskador då? Alltså det pratade vi innan om, stressade träd, torra träd.
Jag tror att det skulle kunna, för det betyder ju också att all avverkning sker under växtsäsongen. Och det finns ju exempel på att det kan innebära skador däremot.
Men det är väl just summan. Det finns ju några summor här. Den ena är ju summan av tillväxten. Den andra är ju summan av virke som är förstört på grund av klimatförändringar. Som vi sa, röta, insekter och så vidare. Och sen är det ju också ett medel över Sverige. För man kan också säga att den här växtsäsongen, den ökar också mest ju längre norrut du kommer. Och där har vi kanske inte de här skadinsekterna.
Än.
Det är väl sannolikt att de kommer dit. Vi vet ju inte vad vi får för bonusar heller, alltså vad det kommer för nya saker. Så att det är en oerhört svår ekvation, kan man säga. Men återigen, vi har ganska många fördelar i Sverige. Det kommer fortfarande vara ett drägligt land att leva i även med klimatförändringarna. Skogen kommer växa även i fortsättningen. Det finns ganska många sådana aspekter som om man kanske går ner i sydligaste Europa där det inte riktigt ser ut så. Där man kommer dyka upp andra typer av problem då. Därför att det kommer bli för varmt till exempel.
Men kvaliteten på träden, tror ni att det kommer förändras med torka eller tillgång till vatten?
Och det där känns ju som en jättesvår fråga att svara på. Vi är på småisar, våra allra bästa saker, och som vi kan allra mest om, det handlar ju om verkligen så här, hur kommer klimatet, alltså vilka temperaturer skulle det kunna bli, hur långa blir värmeböljorna? Och om då långa perioder med stressade träd, om det sen kan leda till eller att det växer för snabbt. Mm. Ja, men det är vi ju inte de allra bästa på att svara på, skulle jag säga. Jag vet inte ens om man hade spekulerat, och det är ju klurigt liksom, så hade jag inte ens vågat mig på en spekulation. Om man tittar på såna sammanhang som vi däremot verkar i, som hade kunnat svara på de frågorna, då hade det sagt inom ramen för IPCC, alltså med internationella klimatprogrammen där forskare samlas och kommer överens om vad vet vetenskapen idag. Där finns det omnämningar de senaste rapporterna som handlar om virkeskvaliteter och råvarumarknaden, hur det kan påverkas. Men det finns ingen i de resultaten, ingenting som är urplockat för den delen av världen som vi lever i. Så att virkeskvaliteten skulle förändras för att det växer för snabbt. Jag har inte sett några sådana svenska studier, men man skriver lite om det i den senaste IPCC-rapporten för världen i alla fall.
Precis, och där kan jag säga, det finns det inget entydigt svar heller. Det står nog kan påverkas till och med.
Ja.
Okej, okay. Men tror ni att vi kommer kunna ha samma trädsorter i framtiden som vi har idag? Kommer gran och tall vara det dominanta, eller finns det möjligheter för andra trädslag?
Alltså möjligheter tror jag det definitivt kommer finnas. Om man tänker att vad vi har för trädslag, eller vad vi liksom har för kandidater till det, liksom, det bygger på vad det är för klimat. Och när klimatet förändras så kan man ju tänka att det finns fler kandidater som skulle kunna passa eller inte passa. Och sen hur drastiskt skillnad det är mot idag. Det handlar ju om hur stora förändringarna blir. Om ni minns så, hur stora förändringar blir det, borde på den stora grejen där i hur vi människor kommer bete oss under de här åren som kommer. Lyckas vi bromsa utsläppen? Men att vi har i norra Sverige får betydligt mildare, längre period utan att det är kallt, alltså längre växtsäsong, det öppnar ju upp helt nya möjligheter. Och jag tror att också det som liksom att vi måste bromsa in, det gör ju också att vi kommer säkerligen fundera på andra träslag som redan nu kanske hade fysiskt passat, för att det kan göra spännande produkter av dem. Det är ju också liksom ett perspektiv på vad omställning innebär för oss, men jag tror det kommer inte magiskt, och det är kanske ingen som tänker, men ibland så har jag lite frågan om det kommer liksom komma upp andra typer av träslag, och det tänker jag att det liksom inte magiskt kommer komma hit andra träd och etablera sig, utan det blir ju liksom för att vi har valt annorlunda och planterat annorlunda eller tagit fram andra typer av planter. Det är det som mest styr hur det ser ut.
Ofta lyfter man ju möjligheten att blanda trädslag som ett sätt att möta klimatförändringarna. Och det är kanske av flera anledningar, men en tydlig anledning är ju faktiskt att det är ett sätt att sprida riskerna. Om det ena trädet inte trivs i framtida klimatet så kanske det andra gör det. Sen finns det ju andra massa positiva aspekter på det också, ur flera sätt så att säga. Det andra är som man kan ha med sig också, vi har ju massa certifiering med skogsbruket. De begränsar ju faktiskt vilka träd vi kan plantera idag och hur mycket.
Men det kan ju också komma att förändras,
ja,
eller behöva förändras kanske.
Man får klimatanpassa certifieringen. Mm.
Men ni tror fortfarande gran och tall är, då är de...
Nej, men jag tror att, och det bygger på att våra väldigt kloka kollegor på Skogsstyrelsen som vi samarbetar jättemycket med, säger att en spridning i träslag, det liksom kan bygga robusthet, eftersom de stora förändringar vi står inför kan innebära, det går inte att bedöma exakt vilka skadegörare som skulle komma in och vad för typ av träslag de kommer angripa. Så att det här monokulturer eller liksom satsa på ett, det är liksom ett riskfyllt antagande att man kan välja rätt. Att därav är liksom spridning just för som anpassning en bra strategi, och också det andra att vi tänker just kopplat till torka och att rätt träd på rätt plats. Att där idag, precis som vi pratade om i början, där idag liksom är torrt, det är sådana regioner det också blir ännu torrare. Det är liksom en förstärkning av saker. Så när vi pratar om hur mycket gran vi ändå har, det har ju varit ganska mycket gran dominerat i hur vi har tänkt över tid. Att där det finns gran som idag precis passar, och sen fantiserar ni nu allihopa, och så blir det mycket torrare. Är det liksom rätt? Det handlar inte om att gran inte är ett bra trädslag, men det kommer ju inte, där det är inte riktigt rätt idag, så kommer det definitivt inte vara rätt i morgon. Och det handlar ju mer om de fysiska förutsättningarna och vattentillgång. Så vi kommer säkert ha massa gran och massa tall, för så ser ju Sverige ut.
Men... Det är det vi planterar idag. Vi planterar mest gran och tall. Och de träden ska ju stå i 80 år eller så,
ja,
enligt dagens skogsbruk.
Men rätt planta på rätt plats verkar ju ännu klokare när förutsättningarna utmanas mer. Så Så det tror jag att det är. Men att jag tycker när vi är ute och träffar skogsägare, det här, det är så spännande att se både experiment. Vi har inom ett projekt vi har åkt land och rik runt och samlat på personer och organisationer som modigt har vågat testa och ställa om och byggt upp en liksom exempelsamling runt det. Och då har vi tittat på och träffat människor som har liksom prövat följa så här råd som ger dem fram till allting från storskalig björkproduktion till att verkligen blanda eller tänka superståndårsanpassning och gå med liksom 10 olika planter i korgen och sätta liksom perfekta plantan på precis perfekt plats. Och det är ju spännande att se liksom och tänka att eller blanda in, ja men det ska bara vara rönn och ek. Och, ja, men, så att, det är ju spännande att se att människor börjar experimentera i alla fall, eller pop, eller vad man vill liksom, hålla på med.
Det man kan ha med sig också, det är ju att om man tänker rent klimatanpassning så tänker man att jag vill ha ett träd som mår jättebra om 80 år. För det är då liksom, det är det jag ser framför mig. Man ska inte glömma då heller att det stackars trädet ska gå och plantera nu i det här klimatet. För det ska helst överleva planteringen. Och det ska ju vara ganska bra också när det är 40 år. För annars har man ingen glädje av de där 80 åren. Så att det är svårt att anpassa plantan till för långt fram. Och då finns det ju ganska många som pratar om att skjuta upp beslutet. Och det kan man göra genom att plantera ett träd som då har en kortare längd i skogen. En björk eller en lärk eller något. Då så att säga väntar man in vad som händer lite grann.
Ja, men det är just...
och om man inte står för samma frågetecken då.
Risken är stor.
Nej, men det är ju så fantastiskt. Man kan ju tänka att ibland hör man att det sägs liksom i debatten att ja, men det är så svårt för det är så många som har liksom bestämmande rätt om skog i Sverige och det är bara en utmaning. Men kopplat till att vi faktiskt ingen har riktigt svaren på alla de här jättekomplicerade frågorna så är det just nu en jättestyrka att ja, men även om du sätter poppel och tänker att jag kan inte bestämma mig nu, jag får panik av tanken och jag däremot tänker någonting annat så är det det som liksom kommer säkerställa att någon kommer göra rätt. Av liksom över 300 000 ägare så kommer ju det kommer finnas många som har rätt istället för att alla hade liksom trampat exakt samma linje och fattat exakt samma beslut på osäkra grunder. Så att det bygger in en naturlig robusthet i systemet. Att det är så många ägare också.
Precis. Och sen ska man komma ihåg också. Jag jobbar med klimatet så man kan ju göra anpassning oavsett vilken brukningsmetod man använder. För det handlar om plantering. Att du planterar rätt trä på rätt ställe. Det handlar om när du avverkar. Hur du gallrar. Om du gallrar. Hur du tänker kring stormskydd. Hur du tänker kring vägpartier. Till exempel om du har en väg som riskerar att vara blöt. Ja, hur kan du jobba för att den ska torka upp? Omvänt, om du har stor risk för spridning av brand. Hur kan du få mer nytta av vägen som brandgata? Vad händer om man sparar lövträd efter vägkanten? De brinner sämre än barrträd, ja, till exempel. Det finns jättemycket saker man kan göra inom dagens skogsbruk. Och faktiskt utan att byta brukningsmetod.
Vi har ju pratat om en hel del risker med stormar, bränder. Vi har varit inne på lite granbarkborre. Finns det ytterligare sådana risker eller faktorer?
Vi ska nyansera storm lite faktiskt. Idag ser man inga signaler på att stormklimatet skulle förändras.
I Sverige.
Vare sig att det skulle blåsa mer eller kraftigare eller mindre, utan väldigt som det är nu. Däremot så ser vi att stormskadorna ökar i skogen. Och det är faktiskt främst avhängt andra klimatfaktorer. De två viktigaste är tjäle, eller utebliven tjäle, vilket gör att marken luckras inte, så rötterna är svårare att komma ner i backen. Och den andra är fuktighet. Att vi har ganska blöta höstar och vintrar. Vilket gör att trädet har inte behov av att gå ner i marken för att få så mycket vatten. Så på sommaren kan den inte tränga ner för att det är för torrt. På vintern behöver den inte tränga ner. Följden blir ju såklart att rötterna är ytligare. Och jag sitter trädet fast sämre i backen, ja, då blåser det lättare omkull också.
Men när vi säger att det inte blir mer stormar än nu. Jag bara tänker så här, vet du hur mycket stormar det är i Sverige idag? Jag säger Gudrun, när det ofta händer något sånt.
Nej. Per kom också sen.
Ja, Per. Ja, precis. Men då tänker jag att när vi säger så ingen liksom får en fantasi om att ja men det är ju jätteofta eller inte. När vi tar Gudrun till exempel och översätter det till statistik så kan man säga att det är så här med någon slags 50 års återkomsttid idag. Det betyder att du kan uppleva statistiskt sett en eller kanske två med den liksom massiva stormar i ditt liv. Men precis som statistik funkar så är det hur matematiskt vanligt det är när man räknar alla över en lång tid, vilket mellanrum. Men det kan ju komma två sådana liksom bredvid varandra också. Och det betyder ju att även i framtiden så kommer vi ha så här kraftiga stormar i Sverige, men inte istället var tionde år. Liksom. Så det är det vi menar när vi säger att stormar vare sig kopplat till styrka eller hur ofta de kommer. Ja, men det är det som är, så här, det klimatet har vi idag, om man säger så.
Man kan räkna om återkomsttid till sannolikhet och istället få en sannolikheten att en sån storm inträffar ett år. Då blir det ganska intressanta siffror. Jag har dem inte i huvudet, men vi pratar om procent alltså. Procentsannolikhet egentligen.
Men det är ju svårt att prata om, liksom, jag tycker när vi säger saker som ett tioårsregn, en hundraårsstorm. Någon som sa, nu kommer ni ihåg Gävle för ett par år sedan när man kunde köra paddelbord till jobbet, man såg lite bilder i Aftonbladet. Ja. Och då sa vi så här, och det här är ett tusenårsregn. Liksom. Ja, men, så att det här är ju liksom ett sätt som vi på SMHI pratar om klimat och vad vi har för klimat. Och räknar vi om det till hur vanligt olika saker ska hända, när vi berättar att det ska hända oftare eller mindre vanligt, ja men då är det för att vi har räknat om det till sådana här tal. Liksom.
Sannolikheter
och återkomsttid, alltså hur ofta någonting återupprepar sig statistiskt.
Men om vi backar tillbaka bandet då till, ni pratade om förut att det är bra att titta på historiska händelser för att förstå hur man påverkas. Det är väldigt få idag som kan berätta hur man påverkas av till exempel 2 graders temperaturhöjning i medel. Jättefå. Det finns inom till exempel näringslivet finns det nästan ingen som kan göra det heller. Men vi vet ungefär vad som hände en sommar som 2018. Och där kan vi också se hur stor förändringen var i medeltemperatur. Vi kan titta på temperaturerna på sommaren. Vi kan jämföra de temperaturer, eller den sommaren, medeltemperaturen i juni, juli, augusti, med ett medelutsläppsscenario. Det är ett scenario som den medeltemperaturen i världen ökar någonstans mellan 2,1 och 3 grader snart. Och så tittar vi på hur den här sista 30-årsperioden fram till 2070 till 2100. Och så tittar vi på medeltemperaturerna i det klimatet. Alltså, det är ju en medelsommar då, kan man säga. Då är de här väldigt lika. Så man kan säga så att sommaren 2018, den skulle kunna motsvara en medelsommar i slutet på seklet. Och då blir ett medel ju vanligare, så att om det blir fler som sommar 2018, vad händer då?
Mm, om man tyckte den var jobbig. Mm.
Ja. Och då finns det ju tid att liksom jobba med. Okej, tyckte jag sommaren 2018 var jobbigt? Hur skulle jag, är jag inte beredd på att vad jag nu upplevde då? Mm.
Hur ska jag förbereda mig?
Ja, om jag inte vill ha det så de flesta åren. Inte alla, för ni minns det här med väder och klimat. Men om det där inte känns som något jag vill ha jämt. Vad behöver jag göra för att förändra hos mig, eller på min fastighet eller i min verksamhet för att slippa ha det så? Jag tänker att det är klockrent exempel på. Eller för den delen tänk på hur det är en lång och blöt höst. Ja, jag tänker om man hade ägt en stor industri så kanske man minns någon sån. Och så tänker man på hur det är när det finns 2 dagar bara liksom virke kvar ute på gården om inga lastbilar kommer in, för det går inte att få ut någonting för att det är så blött i skogen. Ja, okej, vill vi inte ha det så alla höstar, vad behöver vi göra då för att liksom förändra oss, och hur kan vi förändra oss? Liksom?
Jag funderar på, kan man som privatperson hitta information om hur klimatet kommer att ändras där man bor?
Mm.
Ja.
Det finns på SMHIs hemsida, så finns det en flik som heter Klimat. Och där kan man hitta någonting som heter klimatscenariotjänsten. Det är egentligen en stor hög med olika kartor där man kan välja på olika typer av parametrar. Indikatorer kallar vi för. Temperatur är en indikator, nederbörd är en indikator. Så kan man titta på en tidsperiod. Man kan titta på ett scenario, allting från ett lågutsläppsscenario där Parisavtalet hamnar ungefär, till ett högutsläppsscenario där vi egentligen fortsätter som vi gör nu i väldigt lång tid framöver. Och så kan man titta på, man kan komma ner till länsnivå på själva kartan, men man kan i kartan fortfarande se mer lokalt hur det ser ut då. Så att, absolut, och där kan man titta på väldigt många olika saker.
Spännande, SMHIs hemsida då?
Ja, så då kollar, går man bara, jag tänker det enklaste, för ni har ju säkert allihopa varit på en hemsida, alltså smhi.se, vädret, och så svänger ni bara till höger till vänster och klickar klimat istället, eller så skriver ni /klimat, då hamnar ni precis där Christian berättar om, och finns jättebra pedagogiska filmer om allting från vad som händer när det stormar i Östersjön och det blir som en badbalja till vad man nu liksom vill gräva ner sig i för ämnen kopplat till klimat och framtiden. Och från mitten av seklet eller spana hela vägen till det slutet av seklet.
Men visst har ni en kurs för skogsägare också, om man nu efter den här podden kände att här finns det mer att lära.
Ja, och där finns, det tycker jag definitivt att man ska, då går man in och så anmälas ni till någon av dem. Och de finns också, de här, om man verkligen vill ha liksom grunden, man vill veta massor om det här, det är superspännande. Då har vi en grundkurs som också sen finns, det mesta går digitalt så man kan sitta och kolla på lite filmer själv. Man får också träffa våra duktiga forskare och ställa alla frågor som allting från, men El Niño som man hörde så mycket om, hur är det egentligen med det? Och verkligen deep dive i klimat och klimatförändringar i Sverige.
Och någonstans mitt i den här kursen så får man även se den här klimatscenariotjänsten och titta på hur man använder den också.
Vi ska knyta ihop säcken, men är det något sista råd, något sista medskick som ni vill göra till skogsägaren?
Ja, jag tänker så här, känner ni inte nedslagna? Jag tänker att det här är ju både någonting där det finns väldigt mycket kunskap idag i Sverige så man kan komma igång och börja fundera över, ja men där det är faktiskt mycket också kan vara saker som inom ramen, vi kallar det vanligt skogsbruk, och tänka på stormsäkring, tänka på att jag väljer rätt planta på rätt plats, att liksom åtminstone börja med det man kan istället för att känna panik inför att jag inte vet allting om framtiden. Det är mitt råd, definitivt.
Precis. Lista ut hur man ska använda möjligheterna. Jätteviktigt. Ta in kunskap. Jobba med riskerna. För att det är ju riskerna ändå som kommer stå i vägen för möjligheterna. Så tänk på bägge två. Det är viktigt.
Ja, det behöver inte vara så stort. Det kanske handlar om brandöva hemma. Fundera över, liksom, börjar det brinna hos er? Kommer man ner ens till vattnet? Testa backa ner med största bilen ni har. Kommer inte du in till det så gör inte räddningstjänsten det heller. Det kan vara så enkelt att börja tänka klimatanpassning.
Faktiskt byta den där trumman som alltid svämmar över på våren. Ja, det kanske finns en anledning. Det ska ändå göras. Varför inte göra det? Det är också en klimatanpassning.
Vilket härligt samtal. Tack snälla Alexandra och Christian. Ni är fulla av kunskap och nu har ni överfört en del till oss och mig. Tack för idag och för att ni lyssnade, så hörs vi igen. Och tack för att ni kom.
Tack själv.
Tack.
Det här är Växande världen, en podd från Vida.